och välkomna tillbaka till Klimat för Dummies. Som många av er vet så är vi mitt uppe i våra EU-specialprogram. EU-val 9 juni. Jag kan inte nog säga det tillräckligt många gånger, glöm inte det. Och idag har vi lite ovanligt för just den här specialdelen. För att vi brukar ju, eller hur Mattias, vi brukar ju titta på topplistorna, toppnamnen på de här olika listorna till valet. Men nu har vi kommit till Socialdemokraterna och då har vi ju liksom börjat lite liksom högst upp på andra sidan listan. Det är väldigt många namn och ni vet också, ni som lyssnar, man kan kryssa tips och liksom hitta sin favvis på listan.
Och det är precis den signalen vi vill skicka, att inte nog att man ska välja vilket parti man röstar på, utan man ska också, och man ska rösta förstås ju, utan man kan också välja kandidat förutom det här partiet. Och det tycks där ute i bruset som att många är överens om att dagens gäst är den ur klimatperspektiv mest engagerade kandidaten från Socialdemokraterna.
Och med det så säger vi varmt välkommen Jesper Lindholm!
Men tusen tack, vilken introduktion. Det är nästan som jag har skrivit den själv.
Det har du inte kunnat säga.
Nej, vi skriver allt själva kan vi meddela. Ja. Mest Mattias då, men jag är med också. Men du står som nummer 32 på Socialdemokraternas valsedel. Men kan komma in på personvalskryss.
Jag gillar det, personalval. Personval.
Personvalkryss. Det är ett långt ord. Ja, nu ska vi inte hänga upp oss på det. Och du har stöd av bland annat tidigare ministern Anders Ygeman, tidigare partiledaren Mona Sahlin, förra Europaparlamentarikern Jytte Guteland. Hur kommer det sig?
Jag tror helt enkelt att det är allt fler som vill vända den här tråkiga, skadliga utvecklingen med att utsläppen ökar i Sverige. Och att vi är allt fler socialdemokrater som vill att vårt parti ska prioritera det här i mycket högre utsträckning. Och då ser man att det finns en person som är driven, som är genuint engagerad, som vill prioritera här och har starkt lokalt stöd. Och vi har kommit med många konkreta förslag. Och framförallt att vi också vill lyfta hopp. Att det finns så mycket som vi kan göra. Och det är något som behövs i det här läget. För att visa folk att det lönar sig att sänka utsläppen. Det gör skillnad om man faktiskt ändrar sitt beteende och om vi lyckas med nya bedrifter. Så jag tycker att fler ska vända på röstsedeln och välja mig på baksidan. Och det är ju andra som har lyckats med det. Jag jobbade för en kvinna, Anna Hed. Hon hade en liknande placering. Hon lyckades också kryssa sig in. Det finns en annan kvinna, Åsa Westlund, som också drev miljö- och klimatfrågorna. Mm. Också var långt ner, som också kryssade sig in.
Så du tänker ändå att det räcker med att det liksom du som person är aktiv kring de här viktiga, viktiga frågorna som vi naturligtvis uppskattar att man engagerar sig kring. Men vi har ju tidigare också haft personer med här som också har blivit kryssade in men kanske har varit lite mer kända sedan innan. Bland annat då Anna Maria Corazza Bildt för Moderaterna 2 gånger. Nu står hon på Liberalernas sida eller lista så får vi se hur det går för henne. Men vad känner du? Har du en realistisk chans?
Den stora styrkan är att svenska folket är kloka. 58% av svenskarna anser att miljö- och klimatfrågorna är de viktigaste frågorna. Och den stora sorgen att partierna och medierna inte pratar mer om miljöfrågan och klimatfrågan gör ju att väljarna får ju försöka lösa den här obalansen själva. Så väljarna kan ju nu själva välja att kryssa exempelvis mig för att verkligen lyfta de här frågorna. Och det är så kul att ha liksom draghjälp från Mona Sahlin, Jytte Guteland som jag jobbade för i Europaparlamentet, Annika Strandhäll som var tidigare klimat- och miljöminister som jag också jobbade för, gick också ut förra veckan och lyfte vår kampanj. Så att steg för steg, artikel för artikel, debatt efter debatt, dörrknackning efter dörrknackning så kommer vi kunna nå de kryssar som behövs. Vi har ett sånt fönster som öppnas nu. Mm.
Wow. Och det är ju fantastiskt att de här frågorna ska jag också säga har faktiskt seglat upp. så högt. Så det är vi ju, tror jag, alla här glada över. Men du nämnde ju precis att du har varit både tjänsteman i Europaparlamentet och du har jobbat på Miljödepartementet. Vilka lärdomar har du med dig därifrån för arbetet som EU-parlamentariker framåt?
Mycket hopp. Och
hopp.
Mycket idéer. Och mycket nätverk skulle jag säga. Just ta när jag jobbade på Miljödepartementet och vi arrangerade Sveriges största FN-möte någonsin. Stockholm plus 50. Och det skulle markera att för 50 år sedan så hölls FNs första miljökonferens i Stockholm. Och nu 50 år senare så samlade vi alla länder efter en hemsk pandemi för att försöka ta nytag och rikta fokus mot det här igen. Och det samlas så mycket olika människor och ledare och aktörer från hela världen i Älvsjö. Och man märker ju att det finns ett sådant stort engagemang och att det faktiskt finns en stor potential. Och på den tiden så pratade man ju också mycket om Sverige som ett föredöme. Alltså vi såg ju ut att kunna nå våra klimatmål för 2030. Vilket på ren svenska är att vi sänker utsläppen tillräckligt mycket för att trygga vår framtid. Och det är viktigt att ta med sig att väldigt nyligen så gick det väl, så var vi på rätt väg. Vi var ett föredöme och resten av världen ville göra liknande saker.
Jesper, innan
Europa,
man börjar...
Fortsätt.
Nej, men
i Europaparlamentet där det finns många saker som jag tycker brister med EU-samarbetet. Alltså vi har bristande insyn. Det finns exempel på korruption, exempelvis i Ungern med EU-medel. Men det finns också så stora styrkor. För liksom 30 år sedan så befarade man att när Sverige skulle gå med att EU skulle hindra vårt framstående miljö- och klimatarbete. 30 år senare är EU det stora klimathoppet. Mm. Och där är också något fint i att de senaste 5 åren så har ju höger och vänster i EU kunnat enas om stora, betydande nya steg framåt. Exempelvis att skärpa utsläppshandeln, att göra det lönsamt för fler branscher att egentligen ställa om, exempelvis flygsektorn, transporter och så. Och till exempel att vi nu ska införa klimattullar mot andra länder om de saknar ett trovärdigt klimatarbete. Så jag har lärt mig mycket och jag önskar att alla kunde se att det finns så mycket som vi kan göra.
Och bland dessa alla som man önskar att skulle liksom kliva fram på klimatområdet och se möjligheterna finns ju ditt parti, Socialdemokraterna. Alltså någonstans tänker jag att din kandidatur och det stöd du får från så många tunga socialdemokrater är också ett underkännande av Socialdemokraterna som parti, toppkandidaternas klimatengagemang. Vad tog det vägen klimatet i sossarna?
Alltså partiet är ju medvetna om att man behöver göra mer. Efter valförlusten 2022, där man gick fram men inte tillräckligt mycket för att vårt block skulle kunna bilda majoritet i riksdagen, så pekar ju valanalysen på att partiet var inte tillräckligt konkreta med hur klimatomställningen skulle gå till och hur den skulle locka stöd från väljarna. Och jag tror att vi är i ett jättesvårt läge i politiken överlag, att det händer väldigt stora saker som till exempel kriget i vår omvärld, inflationen och så stora saker i vardagen som skjutningar, explosioner som är väldigt starka emotionella faktorer som berör människor djupt och det gör att folk stannar upp här och nu inför detta. Och det i sin tur gör ju att partier som är smarta och stora och försöker bara vinna några väljare som är osäkra och kommer avgöra nästa val, de kollar ju på vad bryr sig den här avgörande väljargruppen om här och nu. Och då är väl en ganska logisk slutsats att det inte är klimatet som man behöver lyfta hela tiden.
Mm.
Men vi som alla bryr oss mycket om den här frågan, och även de som inte bryr sig så mycket om frågan, vet ju att man kan inte tappa klimatet. Utan man kan lyckas med brottsligheten, men misslyckas man med klimatet så spelar det ingen roll. Och det är det som jag vill lyfta med min kandidatur, är att, så här, att vi som ett stort parti måste kunna hålla flera bollar i luften samtidigt, flera tankar i huvudet samtidigt. Så att vi måste kunna nå väljare som är osäkra och oroliga kring andra frågor, samtidigt som vi tar vårt ansvar med att sänka utsläppen och öka rättvisan. Och det är därför jag återkommer till det här med rättvisa. För om det är emotionellt förrörande för olika väljargrupper med brottsligheten och kriget, så måste vi också emotionellt göra det berörande för socialdemokrater med klimat och miljö. Det är därför jag pratar om det här som en rättvisefråga.
Mm. Och hjälp oss förstå den lite mer konkret. Hjälp oss förstå den lite mer konkret, därför att när du berättar om allt spännande som EU gör, så var det ju ganska allmängods, kan man säga, och det var i huvudsak sånt som liksom kommit överens om på mitten. Så vad är en socialistisk eller socialdemokratisk rättvis EU-klimatpolitik?
Det är ju liksom själva kruxet. För om vi ser det här som en rättvisefråga, då gör det så enkelt för oss att prioritera den som ett socialdemokratiskt parti. För många av oss går ju med just för att vi är arga på orättvisor och för att vi vill ha mer omfördelning och jämlikhet. Och sådan är miljö- och klimatfrågan. De som drabbas mest utav resursbrist, exempelvis nu när skördarna regnade bort förra augusti och priserna på svenska livsmedelsvaror ökar. Det slår direkt mot mina grannar i Skarpnäck. Eller när det blir stora vattenskador av översvämningar i exempelvis Åre eller Gävle. Det slår ju som hårdast mot små plånböcker. Och jag har en kollega på LO, Marika Palmer Rivera, som jag kan tipsa om. Hon skrev ett jättebra blogginlägg som visade hur svenskar överlag har minskat sina utsläpp de senaste decennierna, förutom de allra rikaste. Och det är för att ju mer resurser de samlar i takt med att ojämlikheten ökar, desto mer kan de ägna sig åt farlig lyxkonsumtion. Att varför ska jag bara ha 3 lyxvillor när jag kan ha 6 lyxvillor? Varför ska jag resa första klass när jag kan ha mitt eget privatplan? Varför ska jag nöja mig med en medelklass lyxjott när jag kan ha en största klassen lyxjott?
Men de där exemplen har ganska lite med vanliga människors vardag att göra. Om du flyttar din rättvisedimension lite närmare vanliga människors vardag och det som EU faktiskt beslutar om, var hamnar du då?
Då exempelvis så ser vi att i utsläppshandeln finns det ju ett undantag för de här privatplanen som jag nämner. Och privatplanresandet fördubblades under pandemin och har fortsatt öka sedan dess. Och ändå sitter du och jag här, vanligt folk, och kanske känner flygskam, kanske lägger flygskam på andra. Och jag tycker att det är bra att vi synliggör effekten av våra beteenden. Mm. Men vi behöver ersätta flygskam med klimaträttvisa. Det är en viktig symbol för att visa folk att det är bra att vi är andra anstränger oss, men de som släpper ut mest ska också göra mest. Och att resa med privatplan jämfört med vanlig plan till Spanien kan vara 10-30 gånger så mycket utsläpp. Så då är det fel att det på EU-nivå så är det undantag för de som släpper ut mest och äger mest. Medan när du och jag flyger till Spanien, då omfattas vi ju av en utsläppshandel. Så att vi måste ju betala för utsläppen helt enkelt. Så det är
jag förstår, Jesper. Jag förstår den starka symboliken i att ge sig på privatplanen, men ur ett klimatperspektiv är det ju inte ens promillenivå av den samlade klimatpåverkan. Så om du liksom fortsätter på klimaträttviseperspektivet, det är spännande, men hjälp oss att koppla det till någonting som har med liksom vanliga människors vardag och stora faktiska utsläpp att göra.
Och då är ju transport ett av de stora, tillsammans med industrierna, de stora utsläppskällorna i Sverige. Och jag skulle ju vilja, det är därför jag ändå pratar om var mycket av förmögenheten och välståndet finns, är att man skulle kunna omfördela från det till exempelvis att sänka priserna på kollektivtrafik så som man gör i Tyskland. Och det är ju framför allt låginkomsttagare, kvinnor som åker kollektivtrafik. Och de priserna har ökat mycket mer än den generella inflationen. Så om du nu vill göra med konkret EU-politik, då har du ju till exempel att EU har infört något så osexigt som sociala fonder. Det betyder att man samlar pengar för att kunna stötta folk att klara omställningen. De sociala fonderna borde kunna slussa mer resurser till att sänka priserna och bygga ut kollektivtrafiken. Eller att hjälpa att elektrifiera bilflottan för exempelvis LO-medlemmar. Inte att betala massa subventioner till nya elsuvar för Danderydsbor.
Men
Var det
du,
tillräckligt konkret?
ja, och då jag tänker att jag bara tar det ett eller ja. En del vidare här, för att just det här med omställningen, och det är också det här rättvisa, hur det ska bli liksom rätt för alla. Och då är det ju mycket att man ska liksom, man pratar mycket om att man får godta vissa grejer, man får godta en omställning och konsekvenserna får liksom då kanske kompenseras för. Hur ser du på det? Alltså det här med att de mest utsatta ska kompenseras mot till exempel höjda drivmedelsskatten. Nu pratar du ju om att en billigare kollektivtrafik, vilket kanske hade också underlättat. Men om vi nu ser att det finns människor som måste ta sig runt med bil, till exempel det. Hur skulle du som EU-parlamentariker driva den frågan?
Jag tycker att det är ändå viktigt att konstatera att det här är viktigt också för att vinna det bredare stödet för andra klimatåtgärder. Förstår ni vad jag menar? Alltså vi ser ju en stor backlash just nu mot klimatarbetet överlag. Och det är inte konstigt. För folk ser liksom en rekordinflation. Man ser hur ojämlikheten har ökat. Ändå ökar företagsvinsterna. Och de rika blir ännu rikare. Och så kommer vi politiker och säger, nu ska vi också ställa om hela vår livsstil och ni behöver göra stora uppoffringar och det här kanske är jobbigt. Det är väl klart att folk inte jublar. Så att det är därför man kan säga så här, är det här mest ineffektiva om privatplan? Är det här mest ineffektiva om att, som jag också tycker man ska göra, att samarbeta kring kapitalskatter och ha förmögenhetsregister? Ja. Det är ett väldigt viktigt sätt att visa vanligt folk så här. Ni gör er del och vi kommer se till att de andra som släpper ut mest gör ännu mer. Och jag tänker att det finns många andra saker vi behöver göra. Typ, vi behöver sätta ett skarpt mål till 2040. Vi behöver rösta fram en EU-kommission som lovar att täcka upp för alla andra bitar utav den här stora omställningen. Vi behöver se till att bygga ut tågnätet, införa ett gemensamt biljettsystem. Så att listan är lång. Vi har ju 10 åtgärder som vi har tagit fram.
Och, Mattias, är det okej? Okay? Jag ska bara ta lite så här, för att det jag ändå hör dig säga är att dels den här liksom rättvisfrågan som är väldigt viktig för dig. Men man kan ju tycka då, du är också väldigt aktiv fackligt. Och just facket kanske inte vi har sett så mycket på den liksom klimatbarrikaderna. Ska inte de vara med och lära? Eller liksom, var är de? Borde inte klimatet utifrån ditt resonemang borde vara en självklar facklig fråga?
Jag tjatar om det här dagligen.
Kan tänka mig det i och för sig.
Ja. Och trösten. Jag har varit med i politiken i 20 år sedan jag var 14. Jag har varit facklig medlem på olika arbetsplatser och nu jobbar jag fackligt. Men jag kan säga så här, jag har aldrig sett ett så stort engagemang för de här frågorna i arbetarrörelsen så som nu, bland medlemmar och bland mellanskiktet av ledare, om jag säger så. Så till exempel förra året, om jag minns rätt, så efter klimatpolitiska rådets första sågning utav regeringen så var det flera fackförbund, inklusive det som jag arbetar på GS, som gick ut och kritiserade regeringen och just pekade på att klimatförändringen kommer slå hårdast mot LO-medlemmarna och att omställningen skapar de jobben som våra LO-medlemmar behöver. Mm. Så jag vill att vi gör ännu mer. Det är, och jag drar verkligen mitt strå till stacken där. Mm.
Ja, fantastiskt. Och jag vill bara säga det, och jag ska släppa in dig Mattias, men det är just den här du var inne på innan, att vi måste ju ha flera tankar i huvudet samtidigt, och att man kan förstå att en omställning, om man bara vet om att en omställning både kommer drabba men också skapa möjligheter, och är man med där och kunna ta vara på den kompetens som finns men som kanske inte kan användas just nu, men däremot kan den användas här borta istället, och ha den med sig, så skulle ju detta kunna bidra till att fler kommer i arbete snabbt, fastän vissa delar av industrin måste ställa om.
Absolut. Och det är därför omfördelning är viktigt. Om vissa sektorer behöver genomgå en stor strukturomvandling, vilket betyder att vissa förlorar ett jobb och kommer behöva ett nytt, vissa jobb försvinner, andra tillkommer, där kommer det behövas resurser för att både kompetensutbilda, stötta folk med A-kassa under tiden man letar efter ett nytt jobb. Och det här är inte gratis. Och det är därför det är viktigt med omfördelning. Så man kan tycka att jag bara upprepar och tjatar om det här, men sanningen är att vi har inte varit tillräckligt bra på att prata om hur omställningen måste vara rättvis, och vi har varit dåliga på att prata om vilka som släpper ut mest.
Mm. Bland de som håller med dig om att Socialdemokraterna behöver bli bättre på att prata om klimatomställning, så har vi Stefan Edman, Göran Persson, gamle nestor, vi har Göran Greider, och de skrev på Aftonbladets debattsida häromdagen att en av de strider som du och andra ledande socialdemokrater måste ta är med skogsindustrin. Att helt enkelt ska skogen stå kvar längre. Vilka, förutom privatplanen, vilka stora industrier är det du behöver ta dig an i kampen för snabbare klimatomställning? Är skogsindustrin rätt utpekat av dem?
Nu sitter jag ju på två stolar. Alltså å ena sidan så på fritid så är jag ju kandidat. Sen så när jag jobbar så är jag ju utredare på GS-facket. Det lyckliga är att jag tycker att GS-facket är väldigt rimliga här. I att man bejakar liksom den fackliga beprövade traditionen av att vi omfamnar förändring. Vi förstår genom att förändra oss med tiderna och samhället så behåller vi våra jobb. Och precis så önskar jag att skogsindustrin skulle vara mer. Det är så synd att vi här är så polariserad debatt kring skogen. Att det är, antingen tycker man att skogsindustrin är förjävlig, om jag får svära. Och att det bara är av ondo. Men då är det ju viktigt att se att det kommer ut mycket produkter ur skogsbruket. Mm. Som till exempel bostäder i trä som släpper ut, orsakar mycket lägre utsläpp än bostäder i betong. Och å andra sidan så har man skogsindustrin som säger så här: vi har världens bästa skogsindustri. Och den är inte bara bäst i världen, utan den är fulländad. Och varje förändring är ett hot. Och det där är så otroligt olyckligt, tycker jag. Och jag tycker också att miljövänner behöver tänka på rättvisaspekten här. Alltså skogsbruket har den biologiska mångfalden, det har utsläppen, men det har också villkoren, de sociala villkoren för de som jobbar, för orterna närmast skogen. Där behöver man ju också lyfta fram mycket mer. Alltså hur kan vi förändra skogsbruket på ett sätt som gynnar natur, klimat och människan. Där jag tror att det är möjligt att hitta en medelväg. Var det ett svar på din fråga? Du ställde flera frågor igen.
Jag tycker att det mest spännande är vad du svarar och inte egentligen vad vi frågar. För vi vill lära oss mer om det som kandidat. Det är ju inte ett läxförhör. Liksom, utan vi förstår vad som är dina prioriteringar. Vi är väldigt glada för att du lyfter fram klimatfrågorna. Och när man gör det så blir det också lätt hänt att i andra ändan, när du vill gå tuffare åt privatflygen, att i andra änden så kanske det finns människor bland dina väljare till exempel som tycker att det låter oerhört jobbigt om de fossila drivmedlen ska bli dyrare eller liknande. Alltså, hur får du in rättvisa aspekten utan att det slår mot den snabba omställning vi behöver?
När jag jobbade på under den förra regeringen och bensinpriserna steg, då införde man en tankrabatt för de som behövde bilen mest och som hade mindre marginaler. Sådana selektiva åtgärder är jättebra för att hjälpa folk under sådana här prischocker. Och ett annat alternativ hade kunnat vara exempelvis generella stöd. Kanske hade man kunnat sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare. Kanske hade man kunnat höja barnbidragen generellt. Ni förstår vad jag är ute efter. Om pengarna försvinner på ett sätt så kan man ju tillföra pengar i plånboken på ett annat sätt. Man måste inte stirra sig blind på bensinpriserna. Och det är det här som har varit så olyckligt. Och det är därför jag tycker att det är viktigt att komma ut med konkreta förslag. Till exempel med det här sänkt pris på kollektivtrafik. Att Tyskland gjorde ju det under inflationen. De hade genuint miljöengagemang samtidigt som de såg att folk drabbades ekonomiskt av inflationen. Då sänkte de priserna på kollektivtrafiken, vilket sänkte utsläppen, men också gav mer pengar i plånboken. Och det är därför det är viktigt att ha ett genuint engagemang, så varje ny kris som kommer, då hittar man nya lösningar som förbättrar för miljön och förbättrar för människor och löser det här problemet.
Men just detta att du, just detta att du har ett tyskt exempel pekar ju på att det här inte är EU-politik, eller hur? Alltså, vad har det med ditt EU-parlamentsval och kandidatur att göra?
Men de här sociala fonderna som ska kunna slussa ut mer pengar till medlemsstaterna och till att till exempel kunna stötta folk i omställningen kan ju användas på olika sätt, och det här är ett sätt som jag tycker är konkret så att folk kan fatta att det är möjligt att göra skillnad. Så framöver när vi ska utforma fler system i Europaparlamentet, då hade jag velat att vi ger ännu mer medel till de här typen av åtgärder så att vi en dag kan få på plats liknande förbättringar i Sverige.
Det är ju så här att tiden börjar ju rinna ut. Vi brukar ju liksom vara väldigt hårda just med de här specialerna, så alla har 30 minuter. Och min sista fråga till dig är, det är ju ändå 720 EU-parlamentariker totalt. Sverige utser 21. Vad kan man göra som enskild person och vad kommer du kunna göra för stor skillnad?
Så det är ju det som är fantastiskt, att det har ju funnits en konsensuskultur, är ju att på grund av att vi är många olika länder, på grund av att vi är många olika partigrupper, så har man ju fattat att så här, ska vi få det här fungera så måste vi samarbeta. Därför är man en driven politiker som har färdiga förslag, som också har en bevisad förmåga att kunna samarbeta med olika personer, precis som jag gjorde under det här toppmötet Stockholm plus 50, eller när jag själv jobbade på Europaparlamentet med olika partigrupper och olika nationaliteter, så är det väldigt möjligt att göra en stor skillnad. Och Jyttergutenen som jag jobbade för, den kvinnan är ju den svensk och socialdemokrat som har gjort störst skillnad kanske i svensk historia. Och det var för att hon var en enskild ledamot med ett brinnande miljöengagemang och en förmåga att knyta ihop olika människor. Så det vill jag fortsätta göra.
Med det så tackar vi dig. Vi önskar dig all lycka till. Vi följer dig med spänning och vi blir ju så glada så fort vi märker av detta enorma klimatengagemang. Det behövs, kan vi väl inte nog understryka. Eller hur? EU-valet 9 juni. Glöm inte det, hörni, ni som lyssnar. Och tack Jesper för att du ville vara med här idag.
Tack, och då kan jag också säga, kom ihåg att man kan börja rösta den 22 maj och sprid gärna det i högre utsträckning än 9 juni, för det är ju sista chansen.
Ja, det är sant. Bra tillägg där. Det ska vi skriva extra. Ja, det är bra. Stort tack. Vi hörs och ses snart. Ha det bra allihopa.
Ha det gott. Hej.